Ja, vad roligt att få stå här på påskdags förmiddagen och få dela den här stunden med er inför en fullsatt kyrka, som Pelle sa här. Ja, hur har morgonen varit? Jo, men morgonen har varit god. Det tycker jag. Hoppas ni har haft en god morgon också. Som sagt, det är ju oundvikligt att tänka på påskdagen och påskdagens morgon utan att tankarna går tillbaka till den här uppståndelsens morgon för så länge sedan, men vars efterdyningar, det här skalvet som Pelle pratar om, vi känner ju efterdyningarna av det skalvet fortfarande. Vi lever ju i kölvattnet på något sätt av den flodvåg som släpptes lös av liv och av kraft den morgonen. Jag har funderat lite på det här om hurdana vi är som människor och de berättelser som vi berättar för oss själva och för varandra. Vi är unika på många sätt, vi som människor, givetvis i vår plats i skapelsen och i naturen och i hierarkin på något sätt. Men en sak som bland många givetvis då, så vill jag säga, som skiljer oss ifrån resten av Guds fantastiska skapelse, det är just det här att vi berättar berättelser. Vi har lärt oss skriva ner våra berättelser, så vi samlar på våra berättelser och vi berättar dem om och om igen. Innan vi kunde skriva ner, innan vi skriftspråket var etablerat och innan vi hade saker att skriva på, så berättade vi för varandra. Det är inte svårt att tänka sig, människor satt runt lägerelden kanske och berättade historier för varandra. En av de tidigaste tidigaste och viktiga liksom gemenskapsbyggande aktiviteterna i mänskligheten. Man berättade och hittade på berättelser. Vi är nämligen varelser som söker mening och som skapar mening i de erfarenheter vi gör, av de erfarenheter vi gör. Vi är meningssökande i den bemärkelsen att vi inte bara söker förklaringar till hur någonting gick till och nöjer oss med det, utan även vad det hade för mening. Ja, men vad var betydelsen av detta som hände? Inte bara ett konstaterande. Jag ska försöka förklara skillnaden med en enkel bild ifrån vardagen. Det här är inte ett verkligt exempel, men jag tror vi kanske kan relatera till det på olika sätt. Vi kan låtsas att det är en tisdagmorgon, vilken som helst. Och jag sätter mig i bilen för att åka till stan. Jag har bokat en tid hos, det skulle kunna vara hos frisören eller hos kiropraktorn eller hos vad det nu kan vara för någonting. Vi säger till kiropraktorn. Jag är sent ute för jag har försovit mig, så jag får stressa ut till bilen. Jag skyndar mig för att hinna och jag kommer fram någon minut före min bokade tid. Jag hinner, men det är nätt och jämnt. Men tyvärr så är det ont om parkeringsplatser, så jag ställer mig i en ruta där jag egentligen bara får stå 15 minuter. Jag vet att min bokning, ja, den kommer ta minst 30, kanske 45. Men jag chansar ändå. Jag parkerar bilen och jag rusar in. När jag sen kommer ut, utvilad, uppfräschad, men med en lätt ömmande rygg, så har jag fått en parkeringsbot. Den ilskna gula lappen sitter under vindrutetorkaren. Hur gick då det här till? Ja, om vi pratar om klassiska begrepp då, som orsak och verkan, så är det här fallet inte svårt att konstatera vad det var som hände. Jag fick ju en p-bot därför att jag stod parkerad för länge på en plats som inte tillät mig att stå där så länge. Och i dess kortaste form så är ju detta en förklaring av vad som hände. Men det säger ju ingenting om hur det hände. Så för att förklara det i hur det hände ska vi titta på den här, på kausaliteten, på händelseförloppet. Ja, men då får vi börja koppla på fler länkar i den här händelsekedjan av orsak och samband. Jo, varför stod jag parkerad på en plats längre än vad som var tillåtet? Jo, det var för att jag inte hann hitta en plats där jag kunde stå tillräckligt länge. Och varför hann jag inte det? Jo, därför att jag kom fram så sent. Och varför kom jag fram sent? Jo, därför att jag kom iväg sent hemifrån och så vidare och så vidare och så vidare. Nu ska det ju förstås sägas att världen är ju inte en enkel maskin där vi kan programmera att vi per automatik alltid ska få ut Z om vi gör X och Y. Utan det kan ju saker kan ju hända. Även om jag hade varit ute i god tid så kan det ju varit så att någonting hände med bilen. Den stannade på vägen och jag kom inte fram i tid. Eller jag hamnade i en bilkö. Det var ett vägarbete som jag inte visste om. Så det tog längre tid att komma till min plats, till min destination än vad jag hade tänkt. Den skotske poeten Robert Burns, romantiker, han skrev i sin dikt To a Mouse en strof som har blivit odödlig. Minst i det engelska språkets begreppsvärld. The best laid plans of mice and men go often awry. Vilket även blev inspirationen till John Steinbecks bok om möss och människor. Och innebörden i den här strofen är att även de bäst tillrättalagda planerna går ofta i stöpet på grund av omständigheter som vi inte kunnat förutse eller ännu mindre hade kunnat förhindra. Så antar då att jag kommer utifrån mitt besök hos kiropraktorn och ser den här p-boten. Då, och jag sätter igång den här analysen. Det kanske jag inte gör medvetet. De flesta av oss funkar ju inte så att vi börjar tänka i händelsekedjor på detta sättet. Men på något sätt så kommer jag fram till att det var ju så typiskt att jag var ute sent. Och så kommer jag fram till jag fick ju den p-boten. Jag vet ju varför jag fick den. Det var ju dumt att jag ställde mig så. Men ofta så stannar ju inte slutsatsen där vid att jag vaknade för sent och så har jag konstaterat det och så släpper jag det, utan jag börjar istället kanske göra det som jag tror de flesta av oss gör. Jag ställer en annan fråga. Varför skulle det här drabba mig? Varför skulle det här hända just idag? Men det kunde ju liksom, i 9 fall av 10 så hade inte det här varit någon parkeringsvakt just nu den här tisdag morgonen. Det hade klarat mig undan. Det var väl typiskt att det skulle hända nu. Och ofta är väl den fråga som vi kanske inte direkt heller försöker besvara. Varför händer detta just nu? Även om det kanske finns en del av oss som har den benägenheten också. Att vi ska tänka, det var ju för att jag var lite irriterad på barnen i morse. Eller det var för att jag svängde höger 3 gånger i rad. Och vi är kanske skrockfulla av olika slag. Men ofta så tror jag kanske vi lämnar den frågan hängande egentligen. Varför drabbar detta just mig? Skillnaden då mot det här andra karaktärsdraget är så att vi söker mening, men vi skapar också mening som människor. Och även här är vi olika. En del kanske försöker skapa mening i de mest enkla och triviala händelser. Vissa kanske till och med gör det på en nivå som skulle kunna avhjälpas om vi gick i samtalsterapi till exempel. Men de flesta av oss tror jag kan känna igen oss att vi har en tendens att vi sätter ihop händelser till ett i vårt meningsskapande. Så antag att jag har den här dagen när jag har fått den här p-boten utanför kiropraktorn. Att den dagen fortsätter också med att när jag kommer hem så märker jag att jag har glömt stänga fönstret. Och en krukväxt har blåst i golvet och nu gått sönder. Och sen på kvällen så händer någonting som gör att jag bränner vid en gryta på spisen. Dagen efter kanske jag kommer se tillbaka på den här dagen som att det var en sån där dag där allting gick fel. Trots att händelserna egentligen kanske var helt orelaterade. Och det är kanske i det lilla perspektivet. Men jag tror att även i det stora perspektivet så kan vi ha den här tendensen att vi kedjar ihop saker och vi skapar en större berättelse av det. Särskilt kanske när det är viktiga händelser i livet som mötet med livskamrat eller ett plötsligt skifte i vårt kall eller yrkesliv eller en existentiell kris som leder oss hem till Gud. Särskilt då tror jag vi söker att finna en slags mening. Ofta ser vi kanske spåret av brödsmulor längs stigen som har lett oss fram eller lett oss hem. Om vi går tillbaka till den här uppståndelsemorgonen, eller rättare sagt gå tillbaka lite till dagarna innan, så kan jag tänka mig att det var precis så för lärjungen också. De hade mött Jesus. De hade fått sina liv förvandlade. De kunde säkert se hur de här olika vägvalen eller hur tillfälligheter hade lett dem till den här det stora äventyret de fick vara med om. Ett liv i Jesu efterföljelse. Och så kommer påsken. Det som skulle vara triumfen. Det som skulle kröna det fantastiska äventyret. De har fått uppleva saker de aldrig kunnat drömma om. De har fått smaka och se hur Guds rike bryter in i världen. De har fått uppleva själva hur det som profeterna pratat om i århundraden blir verklighet. Där och då inför deras egna ögon. Detta fantastiska som det skulle bli slutar istället med ett fiasko. Hur blev det så här? Var det utrensningen av templet som var liksom droppen som fick det att rinna över? Eller började långt tidigare, var den här gången när Jesus fällde den syrliga kommentaren och kallade Herodes för en räv? Kan det ha varit det som gjorde myndigheterna arga? Kunde vi ha gjort något annorlunda? Kunde vi ha mött det här hotet? Petrus, han gjorde ju sin, drog sitt strå till stacken där med ett svärd ute i ett semane. Det gick ju inte så bra. Kanske bara gjorde saken värre. Kanske var Petrus fel att det blev så här. Alltså alla dessa vad, alla dessa hur. Men jag undrar om inte varför frågan ändå vägde tyngre på deras sinnen. Om Jesus nu var Messias, och allting tyder på det. Allt det vi såg var ju tecken på att Jesus faktiskt var den han sa att han var. Allting bevisade det. Varför hände då detta? Varför de här tre bortkastade åren? Varför blev det så här? Vad var meningen med allt det här? Varför hände allt detta om det ändå skulle sluta så? Varför? Pelle pratade här innan om hur många, alla de här tankarna som surrade. Jag tror inte det bara surrade på morgonen där. Jag tror att de låg sömnlösa natten mellan fredag och lördag. Säkert mellan lördag och söndag. Och grubblade. Många hade nog svårt att sova. En del kanske somnade av ren utmattning. Men jag tror att frågorna lär ha surrat i deras huvuden. Hur kan den här berättelsen sluta på det här sättet? Men så kommer påskdagen. Och någonting händer som inte går att förklara. Det finns liksom inga modeller som kan ge en vetenskaplig förklaring eller någon annan motivering till hur Jesus Kristus kan uppstå från de döda. Hur graven kan vara tom. Evangelisterna i Nya Testamentet har olika sätt att hantera de här händelserna kring Jesus där under påskveckan i Jerusalem. Matteus, han tillskriver mycket till profetier och förutsägelser och lägger stor betydelse för dem i sin förklaringsmodell. Ja, detta hände därför att det som stod skrivet hos X skulle uppfyllas. Det är en ganska vanlig sats att hitta i hans berättelse om Jesus. Ur ett rent historiskt perspektiv så finns det förstås också förklaringar att göra som kanske inte alltid är helt uppenbara i evangelietexten. Men hur kan Jesus gå från en bejublad entré en vecka tidigare till att hänga ensam och övergiven på korset? Ett politiskt laddat klimat, en ockupationsmakt som försökte kväsa varje uppror för att hålla olika folkgrupper och regioner under sin spira. Givetvis var det otänkbart att Jesus skulle kunna fortsätta så som han gjorde. Det finns olika sätt att prata kring detta och försöka förklara vad det var som hände. Men oavsett om vi säger att det hände för att det var förutbestämt att göra det, eller att det hände för att det var rätt förutsättningar, politiskt eller andligt eller vad man kan säga, så landar vi ändå i den här varför-frågan. Vad är det som hände och var detta, vad var det här för slut på den här berättelsen? En av våra, i mina ögon, riktigt stora berättare och författare i modern tid, skulle jag vilja säga, J.R.R. Tolkien. Han var inte bara författare och berättare. Han var också språkvetare och historiker. Det är inte många som kan läsa den svenska översättningen av sina verk själv och vara kritisk till den. Men så duktig språkvetare var Tolkien, expert på de nordiska språken. Men han hade ett särskilt intresse, inte bara av att skriva berättelser, utan också vad är det som ligger till grund för våra sagor och våra berättelser, våra myter. Vad finns det för något underliggande? Vad finns det bakom dem? En av hans mest kända texter på det här temat är sen On Fairy Stories. En text som inte finns översatt till svenska, men som kanske kort och gott skulle kunna översättas med titeln Om sagor. Även om begreppet inte riktigt fångar in det här breda begreppet som Tolkien hade på hela den litterära genren sagor. Men i den här texten, i den här essän, så hittar han på ett eget ord, ett eget begrepp. Eukatastrof. Eukatastrophe på engelska. Alltså katastrof i ordets bemärkelse som vi är vana vid det, men med EU först. Och enligt Tolkien så är det här begreppet, det är en beskrivning av det som är trösten i sagorna. Glädjen som vi finner i ett lyckligt slut. Eller snarare glädjen i en god katastrof. Den plötsliga omkastningen. som kommer mot slutet. För det finns aldrig ett sant slut på någon saga, säger han. Och han menar att den här goda katastrofen, den ger en flyktig glimt av glädjen. Glädjen som finns bortom världens väggar. En glädje som är lika rörande i hjärtat som sorgen. Tolkien fortsätter. Den här goda katastrofen, det är tecknet på varje bra saga. Att hur vilda händelser än är, hur fantastiska eller hemska äventyren är, så ger det den vuxne eller barnet som hör det. Att när vändningen kommer så ger det en andhämtning, en plötslig ökning av pulsen eller ett lyft hjärta. Nära till, eller snarare ackompanjerat av tårar. Lika innerlig som den, given av vilken annan konstform som helst och med en särskild kvalitet. Den som har läst Tolkiens berättelser eller för all del sett filmatiseringen av hans böcker om härskaringen, de är bekanta med fenomenet. Bilbos rop när örnarna kommer flygande. Örnarna kommer, när allt hopp verkar vara ute. Eller Gandalfs ankomst med förstärkningar vid belägringen av Helms klyfta. När gryningen bryter in över bergkammen så kommer kavalleriet ridande där. Eller för all del när Rohans kavalleri anländer till Pelennors slätter i slutstriden utanför Gondors murar. Eller varför inte själva förstörandet av härskaringen. Alla de här händelserna är, vare sig man läser böckerna eller ser filmerna, en upplevelse av en andhämtning eller en plötslig ökning av pulsen eller ett lyft hjärta om man är nära till tårar. Jag får lite så här rysning när jag pratar om det själv. De här händelserna. Och precis som våra berättelser, de som vi berättar för varandra eller för oss själva, så innehåller sagorna inslag av verkligheten. Eller drar ifrån verkligheten på olika sätt. För Tolkien så innebär inte bara glädjen i den här EU-katastrofen, den här goda katastrofen, en anspelning på verkligheten, utan den innebär en glimt av den underliggande verkligheten eller sanningen. Tolkien menar att i alla de här sagorna så finns det ett uns av sanning. Inte bara som en allegori eller som en berättelse, utan det ligger någonting i sagans natur, i berättelsens natur, som visar på en underliggande verklighet och sanning. För ett ögonblick så dras ridån åt sidan och vi erfar någonting ultimat, någonting absolut och någonting som är verkligen sant. Och för Tolkien då, en överlåten katolik och kristen sedan barns ben, vad är det då för sanning som han i slutändan refererar till? Jo, det är Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. I epilogen till den här essän om sagor så tillämpar Tolkien konceptet på vår egen historia. Så här skriver han. Kristi födelse, inkarnationen, är den mänskliga historiens EU-katastrof. Uppståndelsen är inkarnationens EU-katastrof. Och i ett brev till sin son Christopher Tolkien så utvecklar Tolkien vad han menar om, om uppståndelsen. Han säger så här. Uppståndelsen, det var den mest fantastiska EU-katastrof vi kan tänka oss i den mest fantastiska sagan någonsin. Och den producerar den livsviktiga känslan. Sann kristen glädje som producerar tårar därför att dess kvalitet är densamma som sorgens. Därför att den kommer från platserna där glädje och sorg är en. Försonad, därför att kärleken överbryggar allt annat. Givetvis menar inte jag att evangelierna berättar något som enbart är en saga, säger Tolkien. Men jag menar med bestämdhet att de berättar en saga, den största av dem alla. Så den här påskdagen, den här helgen, så samlas vi och kristna över hela världen samlas för att fira påsk. Och den största EU-katastrofen någonsin. När döden besegras, när allt hopp verkar ute. Där vi i en saga ser hur ridån dras åt sidan och sanningen bryter igenom för ett ögonblick. När vi kan skymta glädjen bortom den här världens väggar. Och i evangelierna så har sanningen själv brutit igenom. Från evighetens fjärran stränder in i tiden självt. Och rivit sönder den ridå, den barriär som skiljer oss åt. Vilken större glädje kan vi tänka oss än detta? Vilken större vändning eller vilket större och lyckligare slut? Amen. Herre Jesus, tack för att du är den som har verkligen brutit igenom ifrån evighetens fjärran stränder in i vår tid. Och du har gett oss den här EU-katastrofen, den här vändningen mot slutet när allt hopp verkar ute. För lärjungarna, allt hopp hade lämnat dem. När det var nattsvart, då bryter gryningen in över bergskammen. Och du, Herre Jesus, uppstod. Räddningen kom i den elfte timmen, när allt hopp verkar ute. Och tack Jesus för att vi får leva i efterskalven, i efterdyningarna av din uppståndelse. Att även i vår tid, i våra liv, när vi upplever tider av mörker, när vi upplever tider av nederlag, av hopplöshet, när det verkar som att allt hopp är ute, då vill du bryta in i våra liv med din uppståndelseskraft och skapa liv och skapa nytt hopp och tro där allting verkar ute. Tack Jesus för att vi idag får fira din uppståndelse. Inte som ett historiskt faktum utan som en levande verklighet. Därför att ingen saga är någonsin slut. Utan vi får leva vidare i den stora berättelse som du fortsätter skriva. Om våra liv, om vår tid, om vår värld. Och tack Herre för att vi får gå evighetens morgon till mötes. I Jesu namn. Amen.